Hej och varmt välkomna till en extra podd med extra mycket Hannes.
Nej, det är inte extra mycket Hannes, extra mycket PK-podden.
Extra mycket PK-podden från extra mycket Karlstads kongresscenter. Hannes är här och styr och ställer, Karl och jag observerar. Det är Centerpartiets partistämma.
Den mest passiv-aggressiva inledningen någonsin. Jag är inte bitter för att det är du som bestämmer, Hannes, men...
Nej, det är ju så. Jag och Karl har inte mycket att säga till om längre. Vi är bara här som åhörare.
Nu är det så svårt för mig att säga, ja, hur är det att ställa en motfråga? För då är det som att jag inte låter ödmjuk och håller på att hävda om att jag styr och ställer. Men hur är det för er att vara här? Ni som ändå har varit... Alltså, man får säga så här, man kan säga mycket om er. Det kan man göra. Men ni har varit crème de la crème i svensk politik.
Ja, exakt.
Hur känns det nu att vara nobodies?
Det är vi, om du med crème de la crème menar trögflytande och inte säga det.
Det är vi och Olof Johansson som sitter på gubbänken numera och bara observerar de nya stjärnskott.
Du har sett att han var uppstämman.
Ja, det var därför jag sa att vi satt.
Nej, jag vet inte gjorde. Jag vet inte hur mycket koll du har, du är inte inne liksom längre.
Nej. Jag glömde bort.
Nej, men det är vad det är liksom. Det är ganska märkligt ändå, men det är en konstig känsla. Man känner all, liksom, man är ändå en del av en gemenskap, man känner alla, men man har fan ingenting att säga till om.
Och så får man ta del av liksom, eller man ser tydligt effekten av då liksom subvention versus icke-subvention när man är här som vanlig åhörare, inte som representant för ett distrikt eller ett studentförbund eller ett ungdomsförbund och behöver betala för sig själv, så blir det genast jävligt mycket jobbigare allt.
Ja, man åker hem innan banketten börjar heller.
Ja, det kan man säga.
Så kommer det vara. Ja, men Hannes, du är ändå liksom, du är ändå utnyttjat din maktposition, eller?
Jag har ingen maktposition, men jag har försökt skaffa mig en. Ja. Eller jag har lite maktposition, men jag har försökt tydliggöra den. Det har gått både bra och dåligt. Jag har vunnit några gånger och jag har förlorat några gånger. Och jag är nöjd med mina inlägg och jag är halvnöjd med andra saker.
Ja, du har haft... precis innan det här spelas in så har vi pratat utbildningspolitik.
Ja.
Det har väl ändå varit liksom din piken på den här helgen för dig?
Det var det.
Eller den kommer väl ikväll kanske, men det här är liksom upptrappningen...
Ja, det får man säga. Ja. Det var ju det vi hade förberett oss på mest, så det var asnice.
Ja.
Jag hör ju att jag pratar med dig som när jag har pratat med journalister här och försökt säga one-liners som blir rubriker.
Mm. Men här behöver inte bli några rubriker, utan kan prata en lång ström av.
Fast vi ska ju sätta en namn på podden liksom.
Ja.
Har du tänkt ut det redan?
Nej.
Nej. Men Karl och jag, vi har ju suttit och liksom tittat på den här utbildningsdebatten liksom lite vid sidlinjerna. Man, ja.
Man, det gör ju någonting dåligt med en, alltså man blir ju en mer osympatisk människa. För att det är antagligen det är någon typ av försvarsmekanism att man sitter och bara, vad fan gör de?
Men det är ganska lätt att sitta, eller så här, det är ju faktiskt en om man kommer som en i efterhand eller som en numera åhörare liksom. Det är ganska lätt att sitta vid sidlinjerna och tycka att alla är liksom idioter, är ju inte alla, men att liksom dissa folks inlägg och folks resonemang när man inte själv, och framförallt vilka frågor de tar upp, när man inte själv behöver vara en del av det.
Ja. För att vi kan ha jag vill nästan att vi inför en ny tema i podden som är att jag citerar ordförande Persson-dokumentären. Som när ordförande Persson sågade ett landstingsråd som hade ringt honom med ett tips inför en debatt. Det är väldigt lätt att vara expert när man slipper ta ansvar.
Ja. Exakt så känns det faktiskt.
Ja.
Men och den reflektionen jag har gjort i alla fall, att det är väldigt mycket, så att säga, små frågor. Vi har inte lyssnat på alla debatter, men det är liksom, det känns lite som att det är inte riktigt kanske forumet, och det har aldrig varit platsen där man tar de stora frågorna och verkligen försöker reda ut liksom, var är vi, vart är vi på väg och hur borde vi hantera det, utan det blir mycket liksom frågor om hur skolbussarna ska läggas upp.
Det kan ju bygga på att mycket folk går upp för sina egna motioner som de har skrivit och är jättestolta och nöjda över och bör så vara.
Mm. Och det är enklare att skriva en motion om att det ska gå en skolbusstur till än att typ försöka ta ett helhetsgrepp på den svenska skolans fria fall.
Mm. Ja, jo. Vi pratade ju annars sedan regionalisering av skattebaser igår, vilket ju är en väldigt stor...
Men är det verkligen det, eller är det en förklädd stor fråga? Så här,
inriktningen är stor.
Ja, men ja, eller därför att min... Okej, om jag nu får spela djävulens advokat lite grann, jag säger inte att jag är rätt, men min tes kan vara så här, att folk klär det här med regionala skattebaser i fina ord om typ decentralisering, kommunalt självstyre, maktförskjutning neråt och så vidare. Men handlar det egentligen inte bara om att vissa regioner och kommuner vill ha jävligt mycket mer pengar?
Ja, det handlar ju om att de vill behålla sin egna cash. Och många av
varför vill de i sådana fall inte kommunalisera bolagsskatter och alla andra skatter? Alltså allt
det gjordes ju en ganska stor utredning internt som liksom visat att det här är det enklaste att börja med att
Ja, jo, den gjordes internt och så råkade det bli så att de landsbygdskommunerna fick jättemycket pengar. Ja, det var väldigt förvånande och en objektiv utredning säkert. Nej, ja, men nu ska jag bara, den har gjorts av en människa som jag har mycket stor respekt för och berätt och så
vidare. Har du gjort den, Gabriel?
Ja, jag håller mig tyst.
Nej, men, ja, men det är väl det stora att man ändå beslutar att man tycker det är bra, betyder ju på att ja, men nästa stämma kanske vi kan diskutera regionalisering av bolagsskatt då.
Men det är det jag tvivlar på, men jag hoppas att jag kommer motbevisas. Alltså jag säger inte att jag
har rätt. Du kan ju skriva en motion.
Jo, jag har gjort många försök, men nu som sagt, som du var inne på, så jag är utkickad härifrån.
Men det är väl också liksom, politik har ju alltid en process liksom, och på idéprogramstämman så diskuterar man också regionala skattebaser, och då fick man ju inte helt och hållet genomslag för helt fria regionala skattebaser. Alltså man tog ju någon slags inriktning om att man skulle jobba mot det hållet, så det kommer ju inte kunna tas på en sån här stämma. Alltså det tar tid och ändra opinionen även internt i ett parti.
Men på tal om då den här stämman jämfört med idéprogramstämman, det känns som en så här vinkel som börjar sätta sig mer och mer. Folk pratar om det här, jag också så här, folk, journalister skriver om det, att trots liksom bakslaget, om man nu får kalla det, men det får man väl, jag vet att det är strategiskt osmart, man ska utropa sig själv som vinnare oavsett hur det går, men det var ju ändå ett bakslag för dem av oss som tyckte att det ursprungliga idéprogrammet var rätt bra. Men
i så fall var det ju ett bakslag för båda parter.
Ja, jo, men ingen var ju jättemycket.
Jämför
ja.
Det vi har nu med det från 2001.
Ja, vad är din slutsats?
Ja, då borde man ju se det som en seger, i alla fall en delseger framåt.
Ja.
I kombination med de beslut som har fattats.
Ett fall framåt
här liksom.
Ja, men i alla fall, vad är din observation?
Ett litet fall framåt. Jo, men det är ju inte min observation, den här är ju snodd då från en massa andra människor. Men att många av de mest kontroversiella förslagen på den stämman har man ju tagit steg mot bara nu, några månader senare. Mm. När det gäller liksom,
det är faktiskt praktiskt sakpolitisk inställningssaga.
När det gäller liksom till det här skolplikt versus lärarplikt, tyckte ju folk var det mest nyliberala idiotiska som hänt. Nu pratar man absolut om att liksom så här,
fjärrundervisning.
Ja, fjärrundervisning, och liksom, det viktiga är inte att man är i skolbyggnaden utan vad man lär sig. När det gäller det här med flera parter i ett äktenskap, så har man nu kommit fram till att föräldraförsäkringen ska kunna delas med fler än två personer. Alltså, och ja, alla de här förslagen som var helt sjuka, möjligtvis förutom laglotten då, den är fortfarande, det tycker folk fortfarande är jätteviktigt att tvinga folk att ge pengar.
Det var emotion, det var ingen diskussion.
Nej.
Och det måste jag
säga, är vi fortfarande
jättebra. Det var väl ingen idé att ta upp den igen liksom.
Jag då som har liksom tryckts in i partiforan mer och mer, eller centerstudentforan, man får välja, ni två som sagt ju är ju liksom free riders som glider runt alla Rasmus Bluffen och bara liksom gör vad ni känner. Jag kan tycka just den här diskussionen kring laglotten. Det var en motion som var fri testamentamen rätt, om man minns namnet på motionen rätt. Jag kan tycka, även om jag tycker att laglotten borde avskaffas, kan ju tycka att så här, okej, är det verkligen rimligt att ta den diskussionen igen när vi så uppenbart förlorade väldigt kraftigt i Väsby för bara några månader sedan?
Ja, det alltså, är väl en rimlig invändning, och det var väl antagligen därför det inte blev någon debatt eller att folk kände att...
Men tycker du, eller ska man så här hela tiden, alltså är det med hur jag menar? Alltså när...
Ja, men det är väl såklart en flytande gräns, men som jag var inne på, jag upplever ändå att det har förskjutits lite grann till att nu bara på några månader, att det har liksom fått sjunka in. Och visst, det kanske räcker med att göra det en gång per år, men jag menar, varje debatt, och nu är jag såklart part i målet eftersom jag har en tydlig åsikt i just den här frågan, och jag tycker då att min sida vinner debatten. Ja, vad konstigt att jag tycker det, men jag tror ändå det också är någon typ av...
Du har gjort en egen utredning som har framförallt att du vinner.
Ja, framförallt på landsbygden så tycker de att laglotten är dålig. I alla fall. Så det är klart att liksom man kommer ju aldrig kunna ändra på ett beslut eller ändra folks åsikter om man inte tar upp det om och om och om igen. Men visst, sen så är det då en smal gräns innan man blir haverist när man tar upp det liksom varenda tillfälle.
Det kommer dröja ett tag innan vi pratar antalsneutral äktenskapsbalk.
Det tror jag.
Men det är ju liksom, den här processen, den reflekterar ju det som man ser i samhället också. Det tar alltid lång tid, och folks opinion, och även då internt i det här partiet, rimligens opinion, förändras ju över tiden. Ja, men man gör ju sådana här värderingsundersökningar hela tiden på hur människor ställer sig inför olika frågor, och det förändras ju såklart hela tiden. Och det drivs ju i stor utsträckning antagligen om hur debatten går. Och är man duktig på att ta en debatt så ändras det ju.
Ja, men som sagt, inte allt för snabbt, givet att det finns en viss psykologisk kostnad av att erkänna att oj, det här som jag har gått runt och pratat om och tyckt här i 35 år är helt fel. Mitt liv har varit en lögn. Alltså, folk ändrar sig ju inte, åtminstone inte viktiga principiella frågor över en natt, utan det tar ju verkligen tid. Det måste liksom debatteras om och om igen.
Föräldraförsäkringen har tagit ganska lång tid innan den har förändrats. Liksom,
åt vilket håll har den förändrats? Ja, det här menar du med flera personer?
Ja, nu tänkte jag snarare liksom generellt, alltså föräldraförsäkringen, att delad föräldraförsäkring, ja, liksom, det var tagit 30-40 år, men nu delar ju ganska fler och fler på det av nya föräldrar.
Ja, rent värderingsmässigt.
Ja, jag förstår.
Ja, absolut.
Det var väl för att man la 300 miljoner på den där kampanjen, var det inte?
Ja, hoa Dahlgrens förtjänst.
Det kanske är så man ska göra här internt parti, lägga 300 miljoner på en kampanj.
Ja.
Välspenderade pengar.
Ja.
Jag som satt med dig, Carl, på sidlinjen, jag märkte också att det var inte bara alla andra medlemmar som du hade liksom, som du störde dig lite grann på, utan även Hannes faktiskt, kan avslöja för dig, Hannes, att Carl satt och suckade när du var uppe och pratade.
Carl, får jag bara säga att Carl har ju också då visat det redan innan stämman, genom att när jag la upp en artikel som jag hade skrivit inför stämman och folk vill debattera, skriver mig oftast, ja, ah, intressant hur du tycker så, jag tycker snarare så här, lalala. Carl gjorde ett minus ett, skrev han. Det var det han gjorde.
Men nu vill jag också först korrigera Gabriels verklighetsbeskrivning, för nu låter det som att jag satt och dömde ut alla människor, det gjorde jag inte. Och du och Hannes kan ju också erkänna att jag faktiskt skickade ett sms till dig där jag sa att ditt anförande rent retoriskt var superbra, men jag håller inte med dig i sak. Så att det var inte så att jag bara typ dömde ut Hannes som en fullblodig idiot.
Nej. Utan jag var helt enkelt en idiot, men som
en idiot i sak.
Ja. Nej, det var inte ens en idiot.
Men i form.
Du var jätteduktig.
Jag sjöng vackert, men texten var för jävlig.
Ja, något sånt. Något i den här stilen.
Vad är ditt problem, Carl?
Ja, men så här, återigen, om jag nu ska hacka på det så här. Och vad konstigt, så här, centerstudenter, den här rörelsen som kanske mest då liberala falang. Därmed, det finns inget egenvärde att vara mest liberal. Det är inte den som är mest liberal när man drar vinner. Nej, det tycker jag absolut inte. Sådär. Men, oj, vad konstigt att de är så himla liberala. Förutom när det kommer till studier och studiestöd och avgifter och så vidare, då är det nämligen lite för viktigt för att alla liksom det som man tycker på alla andra områden ska gälla. Då ska det vara gratis, inte bara för svenskar utan också även då för människor, och inte bara för i EU utan från tredje land. Och i ett liksom läge där talarlistan behövde stängas för att det var så jävla många som var uppskrivna, så kom det ändå upp kanske så här 10 centercenter. Jag vet inte om ni är så många i er förbundsstyrelse, men nu överdriver kanske. Och sa, ja, 9, och sa exakt samma sak. Och det var lite så här,
nej, det var olika argument.
Nej, det var exakt
mobiliserande, trycka tillbaka de som tvivlade.
Nej, det var det här med att upprepa argument flera gånger för att ändra
uppgången. Exakt, på tal om vem som är haverist och så vidare. Nej, men det var liksom, talangerna utifrån är viktiga för svensk konkurrenskraft. Och så här, well, finns det någonting som liksom, någon som har räknat på det här liksom netto? Nej, men...
Jo, okay. Man har räknat på att invandring exempelvis ökar exporten väldigt mycket.
Ja, men...
Det är väldigt mycket.
Jag kan absolut, om ni vill, googla upp de exakta siffrorna, men jag kommer inte ihåg i huvudet hur många tusen lappar extra det är per invandrare som exporteras, som flyttar till Sverige.
Men export är bara en liten del av liksom ekonomin.
Inte Sverige.
Men det är fortfarande en, det beror på hur du tänker eller hur du ser det. I alla fall, jag säger inte att det inte är så att det är bra. Jag säger bara att vi vet inte om det är bra eller inte. För alltså jag har inte hört någon åtminstone ge någon referens.
Men nu försöker ju du också fula dig runt här för alla de lyssnare som inte kollade på SVT Forum. Det var inte det enda argumentet, det var ju också ett principargument. Det principiella argumentet är ju att om man definierar någonting som en rättighet, så bör inte den rättigheten vara knutet till medborgarskapet. Och då vet jag också att definiera saker och ting som rättigheter görs ju extremt slentrianmässigt. Och det finns väl, jag vet inte hur många mänskliga rättigheter det finns enligt FN, men
Ivar Arpi gjorde ju någon genomgång på SVT:s ledarsida för inte så länge sedan. Det var väl typ så här, nu drar jag till någonting, jag kan fel, men det var typ 1700 eller någonting.
Ja, och det är liksom, du kan hitta det mesta där liksom. Men jag, om jag ändå tycker då till exempel att utbildning är en rättighet.
Tycker du att vård är en rättighet?
Till viss del ja. Det där är ju så här, då är det frågan så här, vart går det har varit en sån principiell diskussion, det har varit på stämmen också, är varför är inte tänderna en del av
kroppen?
En del av sjukförsäkringen eller inom sjukvården. Ja, jag tycker vård till viss del är rättighet, och jag tycker det är fullt rimligt att vi ger akut sjukvård till folk som befinner sig i Sverige. Mitt resonemang bygger på att jag anser att vi ska ha ett samhälle, så att säga, inom situationstecken, om du förstår vad jag menar. Och i med det samhället kommer då skyldigheter, och med det kommer också då, anser jag, vissa rättigheter. Men någonting som jag är ganska säker på att du tycker, jag tror det i alla fall, är ju rätten till att inte bli bestulen på sin egendom. Eller hur?
Ja, jo, det... Ja, och den... jag som ett instrumentell rättighet, men jag kan inte härleda den.
Nej, men det är svårt att härleda någon rättighet överhuvudtaget. Men och jag menar ju inte att du... tycker så här som jag säger nu, men jag bara, hur jag resonerar kring. Jag definierar utbildning som rättighet. Jag tycker att det, har man ett samhälle där man har poliser och advokater och domare och så vidare som kan döma dig, tycker jag inte det ska vara baserat på vilken inkomst man har, om man ska kunna också ta del av att bli de delarna av samhället, så att säga. Ingen ska hållas ute från det av ekonomiska skäl. Men om jag då menar jag då att den här rätten till utbildning inte ska vara härledd till medborgarskapet. Jag tycker ju också, precis som du, att även om inte vi kan härleda den, lalala, att man har rätt att inte bli bestulen på sin egendom. Det tycker vi ju inte heller ska vara knutet bara till medborgarskapet. Du tycker ju såklart inte att om en kinesisk turist blir rånad på gatan i Stockholm, så ska vi hjälpa den mindre än en svensk som blir rånad på gatan i Stockholm, antar jag.
Nej, sen så kan man då ha en massa intressanta teoretiska övningar liksom när det gäller då avgifter för att ta del av rätts, liksom privat rättsväsende, typ de här fotbollsklubbarna som får betala för polisskydd och så vidare. Men det känns som en helt annan fråga. Och här kommer vi då in på liksom den klassiska negativ versus positiv rättigheter, vilket som jag för sig har förstått egentligen är en så här konstig grej, för att han som myntade de här begreppen, jag tror det var typ Isaiah Berlin eller hur fan det nu uttalas, men hade egentligen, det har ju blivit så här, negativa rättigheter, det är frånvaro av, och positiva är rätten till saker. Men han, medans, som jag har förstått, och nu är jag ute på jävligt tunn is, så var positiva rättigheter handlade mer om så här, autonomi, självstyre liksom. Ja, det är inte bara om negativa rättigheter, ja, det kanske är frånvaro av tvång och skit, men positiva rättigheter var mer rätten till autonomi och självstyre. Och sen har det liksom gradvis utvecklats då till rätten till att då, som du är inne på, ha rätt till att så här, kunna ta del av information och sådär. Jag skulle ju för sig säga att ja, ganska länge har det för den stora majoriteten av människor räckt ganska bra med att få gratis utbildning upp till liksom nian eller gymnasiet. Det är inte uppenbart att man behöver liksom ha en master för att förstå typ grunderna i det svenska samhället.
Ju mer komplext samhället blir, desto svårare blir det kanske att få en fullständig överblick över det. Men förstår du hur jag resonerar när jag menar att jag inte ska man ska inte knyta den rättigheten till ett medborgarskap? Så att
nej, men och då blir ju också, som jag ser det, och det här, då blir ju den naturliga följden att ja, alla har eller så här, två saker. När du säger ja, man har rätt till utbildning, vad menar du då? Har man rätt att ta del av utbildning om man vill?
Alltså, då snarare alltså så här, jag tycker ju inte att vi ska avskaffa alla liksom intagningspoäng till vissa utbildningar. Okay. Men det handlar om liksom den ekonomiska rätten. Det ska inte vara belagt, det ska inte vara baserat på vilken ekonomi du har. Sen kommer ju någon då kunna komma och hävda så här, ja men vadå, det är ändå så som jag också nämnde i mitt anförande höll idag, att en person som föds i en rik familj har lättare att komma in på juristlinjen, för den har föräldrar som har pluggat mera och kan hjälpa den personen.
Det liksom, om man ska ställa en retorisk fråga, väl medveten om det, varför är det mer rättvist att människor med högre IQ ska få ta del av en massa härlig utbildning snarare än liksom människor som är täta? Alltså, världen är ju fakt och ojämlik på många olika fronter. Varför, jag förstår liksom inte varför man fokar så in i helvete på just den ekonomiska biten.
Det är för den är betydligt lättare att jämna ut än vad, och jämna ut förutsättningarna än med olika IQ. Sen så är det inte säkert att IQ är det enda som krävs för att ta in saker eller fungera i samhället, så att säga. Men
det går ju att påverka den ekonomiska biten på ett annat sätt än. Du kan inte ändra på din IQ eller din förmåga att analysera eller ta in information, men det går ju att ändra på ens ekonomiska status.
Ja, men det skulle kunna släppa in människor som har sämre förutsättningar att ta till sig kunskap. Absolut. Om man tycker att alla har rätt till utbildning. Så att visst, så här, jag vill säga bara att alla begränsar utbildning och så vidare i enligt olika omfattning och så vidare. Men min, som jag ser det, om man tar alla de här då, som jag skulle säga medborgerliga rättigheter, rätter till sjukvård och utbildning och så vidare, om vi nu kallar det, och antar att vi har det i det här landet som vi lever i och älskar och hatar samtidigt, då ser jag inte riktigt din liksom avgränsning till att så här, ja, de indier som kommer hit har rätt till utbildning, men varför ska vi då till exempel inte bygga och säkerställa att människor i Malawi eller någonstans har universitet att gå på? Och så är det så här, jo men vi har bistånd till det. Ja, inte så mycket som, alltså vi lägger inte lika mycket pengar per person på olika afrikanska länder som vi lägger på svenska studenter. Marginalnyttan av en spenderad skattekrona, en svensk skattekrona, för att ge liksom, lära någon att läsa, det är antagligen jävligt mycket mer effektivt i ett extremt fattigt land än att lära en så här ganska välmående svennebanan typ.
Att räkna ut marginalnyttan?
Ja, typ, exakt. Mm.
Det var många saker du sa där. Ja, men bara för att någonting är en rättighet kommer det ju inte per automatik så att statsmakten har en skyldighet att direkt så här, gå bort och så att säga lämna över värdet av den rättigheten. Det är ju, vi har ju offentlighetsprincipen i Sverige. Du har rätt att ta del av alla offentliga handlingar i Sverige. Jag tycker absolut inte det gör att det är statens skyldighet att skicka hem alla offentliga handlingar till alla människor. Är du med hur jag menar? Det skulle vara oerhört roligt om det... Fy tusan, vad roligt det skulle vara.
Hur ser det ut idag egentligen?
Nej, du måste ju begära ut. Du måste ju liksom hävda din rätt.
Ja, men om man bor i liksom något av de här, typ, hur många Kongo finns det nu? Finns det tre eller två? Det här borde man veta.
Carl tycker alltså att vi ska skicka alla svenska offentliga handlingar till Malawi också.
Ja, men exakt vad jag skulle komma till. Om man bor i Kongo och begär ut en offentlig handling från Sverige, då får man ju den. Om man bor i Kongo och begär sin rätt till svensk utbildning, ska man då få den?
Ja, men det finns ju, det betyder ju... Det är så roligt. Det är väldigt roligt att vi skickar massa olika så här nämndsprotokoll från statsbyggnadsnämnden i Sveg till Malawi och bara, hörni, där fan är rättighet.
Ja,
tack för att du förklarade skämtet.
Jag förklarade inte.
Nej.
Jag illustrerade.
Ja. Ja.
Hade jag sagt, det är roligt för att det är långt till Malawi och de bryr sig inte, då hade jag förklarat skämtet. Nu illustrerade jag det.
Sorry.
Vad var vi?
Ja, jo, just det. Ja. Om man bor i något av de här olika kongorna som finns och begär sin rätt till svensk utbildning, varför ska man då inte bara få den?
Därför att med ett samhälle kommer ju också skyldigheter, och du kan också ha skyldigheter inom rättigheterna.
Vilka skyldigheter har man?
Ja, du har ju till exempel en skyldighet att om du har du ser rätten till att försvara sig, rätten till att bli rättvist dömd och så vidare, kommer också med skyldigheten att du måste närvara vid domstolen liksom.
Jo, absolut. Mm. Men och då menar jag så här, vilka skyldigheter har en student från tredje land? Ja, de har ju typ inga skyldigheter annat än att då respektera svensk lag om
ja,
de ska
uppnå,
bli
antagningspoängen.
Ja. Ja, jag vet inte hur mycket skyldighet. Ja, precis.
Jo, men det är det är snarare en grundförutsättning.
Ja, ja, exakt. Men och sen tycker jag bara en så här, som en side point, att det är intressant för att ni har ju ett the moral high ground i termer av att så här, det här är bra för de stackars fattiga utlänningar, eftersom Sverige ofta har en typ den självbilden att alla utanför Sveriges gränser är så fattiga och så himla synd om dem. Well, det är ju, ska vara medveten om, crème de la crème, på tal om det. Det är typ de utländska versionerna av mig och Gabriel, det vill säga crème de la crème då, som kommer hit och pluggar. Det har ju en väldigt märklig fördelningsprofil.
Inte bara.
All form av liksom subventioner till den högre utbildningen som jag pratar om. Jag vet att det finns något klassiskt YouTube-klipp när Milton Friedman också påtalar det. Är ju en medelklass och överklass subvention av Guds jävla nåde. Och visst, sen så är typ den indiska överklassen, ja i och för sig den indiska absoluta överklassen,
de
är jävligt mycket
lite
tätare.
Mycket bättre än vad vi gör.
Men den indiska liksom övre medelklassen är
indiska
såklart,
oss
ja, har ju generellt sett sämre än vad vi har det. Men det är fortfarande inte liksom inom varje land en väldigt märklig fördelningsprofil.
Jag vill bara säga att jag ber om ursäkt att jag kallar Karl övre medelklass. Vi vet alla att Karl är knegare.
Ja.
Jag ber om ursäkt att jag att jag sa så. Det, ja, om man då ska ta det praktiskt, så är det inte helt sant att det bara är crème de la crème. Och framförallt det är snarare så att crème de la crème är de som nu har stannat kvar när vi har avgifterna. Det var ju från några afrikanska länder som det var, tror jag, 98% minskning av utländska studenter.
Jag undrar bara egentligen, om man vill gynna de som har det sämst, varför tar man då inte hit en jävla massa människor till lågstadie, mellanstadie, högstadie och gymnasium? Det känns som att det är där den liksom verkliga klyftan mellan människor som är analfabeter och de som
man
inte
kan
är
också, man kan ju också, vissa hävdar, jag kommer faktiskt inte ihåg vilken statsvetare som sa det, men det bästa sättet att få demokrati i en diktatur är att stärka medelklassen. För att det skapar ett alltså, ja, lilla behovstrappan och så vidare, och så vidare, och så vidare.
Absolut. Mm. Jo, men och det är väl också en sån här, fan, nu känns det som att det här blir mitt Friedman name dropping avsnitt, men det var väl också hans tes att så här, ja, när länder blir rika så är det framförallt de medelklassen som börjar få kunna ställa lite krav. De blir vana att kunna ha valmöjligheter i sin konsumtion. Och då blir de vänjer sig vid det och kräver också valmöjligheter när det gäller liksom politiken och så vidare. Den tesen är väl oklar. Kina försöker ju vara då motexemplet som visar att det går alldeles utmärkt att behålla förtryck även när medelklassen blir rik. Men vi får se.
Ni får prata vidare om det här en annan gång. För att nu måste Hanna som sagt iväg och gå på markett. Jag och Karl ska bila hem.
Ja.
Och vi,
i en hyrbil.
En hyrbil. Någon gång så kommer PK-podden berätta om vad som hände på vägen hit. Ja. Inte dock idag.
Och jag vill också tacka för att ni nu håller på för mig. Ja, fan vad kul att ni kom till så att vi kunde spela in en liten poddis här. Glad jag blir.
Vi håller fortfarande på att spela in.
Ja, men vad jag kan säga det ändå.
Ja, ja.
Offentlig kärlek.
Ja, absolut. Ja, men vad roligt.
Det är din rättighet att få höra, det är din rättighet att få höra kärlek, och då är det min skyldighet att säga det.
Nu fick alla poddlyssnare också en liten inblick i hur vi pratar när vi inte pratar här.
Ja. Och om du av någon oklar anledning skulle bo i Kongo och vill ha den här podden utskriven på kassettband eller CD-spelare, så ordnar vi det om du bara kräver din rätt.
Helst USB-stickar dock.
Ja.
Tack så mycket för att ni lyssnade på den här extra podden. Det kommer också såklart en vanlig podd. Och sen så kommer det nya poddar med jämna mellanrum, ungefär 2 veckor med mellanrum, exakt 2 veckors mellanrum.
Beroende på hur fort det rör sig.
Ja, exakt. Men så länge man befinner sig på jordens yta, vilket är nog ett förutsättning för att lyssna på, gå in på iTunes, vilket är där vi finns, även på pkpodden.se. En sista fråga är till Hannes. Vilken låt skulle du helst vilja bjuda ut Annie Lööf?
We don't need no education.